Gott folk, ni lyssnar till Sverigeradan, en svensk podd som analyserar och kommenterar nyheter som rör Sverige. Jag heter David Bergqvist och detta är vårt första avsnitt, pilotavsnittet vecka 26, 2020. De ämnen som vi kommer att beröra i den här veckans podd är George Floyd, Black Lives Matter-rörelsen, och vi kommer att beröra Wuhan-viruset, det vill säga covid-19. Nyhetsmedia i Sverige och hela västvärlden tenderar att vinkla samhällsorienterade nyheter på sådant sätt att det går i linje med maktinnehavarnas agenda. Och därför är det ju viktigt att det finns poddar som Sverigeradan som analyserar nyheter ur en svensk normal betraktelse. Och sen ger en objektiv bild av vad som har skett och också rekommenderar hur vi anser att man bör reagera eller agera på dessa nyheter. Framgent kommer vi att vara fler pratare i denna podd. Idag är det jag ensam som kommer att ta upp de två tidigare nämnda ämnena, det vill säga det här dråpet på George Floyd och konsekvenserna kring det, vad det har fått för följder. Och sedan också kommentarer kring det här Wuhan-viruset som varit aktuellt sedan hösten förra året 2019. George Floyd, en man i USA som greps av polis i Minneapolis den 25 maj 2020 och under detta gripande då helt enkelt miste livet. Den arresterade mannen då misstänktes för att ha använt en falsk 20-dollarsedel i Powder Hall Park och i Minneapolis alltså. Och det här är ju en händelse som har skett i USA och inte i Sverige, men konsekvenserna utav, alltså följderna utav det som har hänt har fått sån pass spridning över hela världen. Så att det här är ju ett ämne som även rör oss här i Sverige. Och därför så ska vi beröra det här lite. Och vi kan ju konstatera att i USA så sker ju gripanden utav misstänkta personer som misstänks för brott. Ofta dagligen och stora tal. Och det förekommer att personer helt enkelt avlider, alltså att misstänkta avlider, och även att poliser i vissa fall mister livet vid sådana ingripanden. Så att det är inget ovanligt att sådant här händer lite då och då. Det förekommer ju då att även skjutningar, så kallade shootouts med polisen, som ofta slutar då med dödsfall eller allvarliga skador. Så att det är inte alls ovanligt att personer då, när polisen griper misstänkta i USA, det är inget ovanligt förekommande att misstänkta då helt enkelt avlider vid ingripandet. Det som har hänt här, det är ju att man har varit flera poliser dessutom som har ingripit. Den polis som nu har, som misstänks, har suttit på med knät då mot nacken på den här misstänkte då, George Floyd. Och det då tillsammans med andra omständigheter ska ha lett till då att den misstänkte då har avlidit i sammanhanget. Det ska alltså ha varit flera poliser närvarande vid ingripandet. Det vi vet sedan tidigare är att den här polisen som är misstänkt, som jag väljer att inte nämna mitt namn nu eftersom vi inte har sett någon fällande dom än då, ska ha fått 18 fall utav klagomål tidigare, registrerade klagomål. Och av dem då så ska det vid 2 fall ha tidigare skett dödsskjutningar. Om 18 dokumenterade klagomål är mycket eller om det är lite i sammanhanget, det är ingenting som jag vet och inte kan bedöma, men vi kan ändå konstatera att det har förekommit. Vi vet absolut att, vad vi kan konstatera i alla fall är ju att av de övriga poliserna vid ingripandet så finns det ju inga tecken på att någon av de andra polismännen har försökt hindra den här polismannen då, hindra polismannen från sitt agerande som då skulle ha förelett till att den här misstänkte personen då ska ha avlidit. Det måste innebära då att de övriga polismännen ändå har gjort någon snabb bedömning vid tillfället att man har agerat korrekt. Vad jag förstår så är ju samtliga misstänkta för någonting. En av polismännen ska vara misstänkt för dråp. Och de övriga ska då i någon form av ska vara misstänkta för någon form av medhjälp då till dråp. Vad man kunde konstatera enligt obduktionen på den här misstänkta mannen då, så ska kroppen ha varit förgiftad då med fentanyl och metamfetamin, vilket tyder på att misstänkta då har varit påverkade av droger vid ingripandet. Vi vet också absolut att den misstänkte har dömts för våldsrelaterade brott vid tidigare fall, som exempelvis rån då. Men att den här personen i fråga då inte ska enligt uppgift ha återkommit i brottslighet på senare tid då. Men man kan ändå utgå ifrån att personen i fråga då har brukat någon form av droger då inför så att säga den här händelsen. Det har lett till att man har valt att gå ut. Den här Black Lives Matter-rörelsen har valt att skylla då det här på någon slags någon form av vit makt. Alltså det vill säga att, att vita poliser då generellt ska bete sig då mot på det här sättet ingripanden mot svarta misstänkta. Men vi vet ju också att det förekommer ju att svarta poliser så att säga agerar på liknande sätt mot också mot svarta misstänkta och även mot när de misstänkta har varit vita, och även att vita poliser ibland också kan ha utöva övervåld mot misstänkta som också är vita. Så det är inget, det är vanligt förekommande tyvärr, men det är också så att vi vet ju att när personer är påverkade av olika typer av droger så kan det vara svårt att helt enkelt agera på ett annat sätt. Och i många fall så förekommer det att man använt kanske lite väl mycket våld. Men det har också förekommit att man använt för lite våld i vissa situationer där gärningsmännen har kunnat bli friare helt enkelt och kunnat fortsätta med sin brottskarriär. Efter detta så har man ju beslutat att man har inom Black Lives Matter-rörelsen, som också då har funnits sedan 2013 men ändå fått betydligt mer uppmärksamhet nu på sistone i och med den här händelsen då, som har lett till att man genom nyhetsmedia försöker att implementera någon form av allmän skuld hos vita människor världen över, som då ska känna någon form av skuld för det här inträffande, det som har inträffat. Så man kan ju tänka sig då att varför väljer man just att uppmärksamma det här fallet när det finns så pass många andra fall. Och det är väl ingen slump heller att man då väljer det här fallet just där polismannen då har gått ner med knät och mot halsen på den, eller mot nacken på den misstänkte. För då har man ju även använt den handlingen som symbol. Nu går folk ner på knä världen över dem för att visa på något sätt att den här handlingen då är någonting som inte bara den misstänkta polismannen då ska ha gjort sig skyldig till, utan det är någon kollektiv skuld som alla vita ska känna överallt. Så att när personer går ner på knä världen över, så är det som en symbol för att visa att det var inte bara den här polismannen som gjorde sig skyldig till detta, utan det var vita människor världen över i sin helhet. Vilket naturligtvis är helt vansinnigt. Exempel på det kan man ju också se här i Nya Dagbladet, som publicerade den 18 juni om när Premier League återupptogs Så att när Premier League återupptogs nu i onsdags så knäböjde spelarna symboliskt vid avsparken till stöd för den här rörelsen av Black Lives Matter. Och utöver det så värmde spelarna upp i tröjor då, som hade den här rörelsens budskap på sig. Och vi har även sett att man har inom den här Black Lives Matter-rörelsen har man haft stora manifestationer. Och det har varit horder av människor som har gått loss på olika typer av statyer som man anser då står för någon form av vitt förtryck mot svarta. Bland annat så har Edward Colston-statyn då i Bristol, i Colston Avenue i Bristol, den har välts och kastats i floden. Och efter detta så har en del personer i Sverige här också gått ut med krav på att ta ner statyer även i Sverige. Bland annat statyn av Carl von Linné som står i Humlegården. Och även Gustav den tredjes staty vid Skeppsbrokajen. Den som står nedanför Slottsbaggen. Och det är ju rent vansinnigt att människor då, europeer som ska då avsäga sig sin egen kultur och förstöra sin eget kulturarv på grund av en sån här händelse. Men som sagt, vi vet ju att det här handlar ju inte om att det är en enskild person som har blivit utsatt för övervåld. Och det handlar inte heller egentligen om att det här med Black Lives Matter, alltså att svarta liv har betydelse, utan allting handlar om att riva ner det västerländska samhället och vårt västerländska kulturarv. Man hänvisar också till det här med slavhandel och säger då att vita personer historiskt ska ha gjort sig skyldiga till slavhandel. Det kan ju vara såklart vara sant att vi vet ju att enskilda personer har nyttjat slaveri. Och det har handlat om vita slavar framförallt, men även i viss mån också svart slavhandel. Det fanns en marknad på 1800-talet och även tidigare i Afrika. En slavmarknad. Och när de här nybyggarna då började bygga i Nordamerika efter att indianstammarna hade antingen utrotats eller marginaliserats på olika sätt, så hade man ju massor med ny mark som man brukade. Och där använde man ju då en del godsägare valde då helt enkelt att nyttja den här afrikanska slavmarknaden. Andra valde att inte göra det. Och det var en befintlig slavmarknad som fanns i delar av Afrika som arabvärlden hade nyttjat i hundratals år. Och det handlade ju om att svarta ledare helt enkelt sålde ut delar av sitt eget folk för att kunna göra egen vinning. Ofta fick man ju europeisk vapenteknik som man kunde använda. Modern teknologi som man kunde använda mot sina fiender inom landet för att erövra mer mark och få mer makt. Och Nordamerika, USA, det byggdes ju när man byggde upp landet under den konstitutionen, så var man ju mycket noga med att påpeka att i det här nya landet så dömer vi inte människor för vad deras föräldrar har gjort eller vad deras förfäder har gjort, utan man menar på att här dömer vi människor efter vad de själva gör. Och då är det väldigt intressant att man nu är en hel rörelse som går ut och dömer en hel grupp med människor kollektivt för saker som en del av deras förfäder skulle ha gjort för många, 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 många år sedan. Och det är När man sätter det i det perspektivet så blir det väldigt, väldigt absurt. Men vita människor runt om i världen nu går ner under offentliga tillställningar och sammanhang, som exempelvis olika typer av spel som fotbollsspel, går ner på knä för att visa sina sympatier för den här rörelsen. Och då kan man fråga sig, tror ni som lyssnar, att man skulle kunna få människor i Ostasien till exempel? Skulle man kunna få kinesiska fotbollslag att gå ner på knä för att visa sina sympatier för den här rörelsen? Eller skulle ni någonsin få se arabiska olika typer av sport, olika typer av sportabonnemang, arabiska lag gå ner på knä för att visa sitt stöd för den här rörelsen? Det är klart att ni inte kommer att få se det. Men av någon konstig anledning så är det så att vita människor världen över gör detta. Helt utan anledning. Vi har sett att den tidigare popartisten och numera även debattören och programledaren Alexander Bard har uttalat sig via sociala medier i den här frågan. Och Bard menar då på att, vi citerar här Alexander Bard då, och citat: om svarta liv vill ha betydelse så måste svarta liv skärpa sig, studera hårt, gå till jobbet, tjäna sina egna pengar istället för att vara beroende av välfärd, sluta ljuga, komma ur fängelset och bli hjältar istället för självutnämnda offer för världen att skratta åt. Det betyder något, utropstecken och så slutcitat. Och här tror jag nu att Alexander Bard, han menar ju då på såklart att generalisera det här givetvis. Självklart så att han inte talar om samtliga svarta människor som existerar, utan han tar det såklart om de här, framförallt de här personerna då i Black Lives Matter-rörelsen, som han menar på då, precis som alla andra kloka människor, att det är bara dumheter som de håller på med helt enkelt. Men detta är då tydligen tillräckligt för att TV4 och andra politiskt korrekta kanaler då helt enkelt ska avsluta sina samarbeten då med Alexander Bard då. Och det visar också på hur trång åsiktskorridoren har blivit i Sverige. Vi som har varit aktiva under en längre tid inom den nationella rörelsen vet ju det här sedan många, många, många år tillbaka. Sedan flera decennier tillbaka. Men nu får ju även då personer som betraktas som kändisar i allmänhetens ögon råka ut för det här så fort de börjar tröttna då och visa sig vad de egentligen tycker när man börjar våga lite mer. Och det är det som behövs. Så att det enda sättet att lösa den här problematiken på det är att fler vågar göra som Alexander Bard. Att gå ut och säga, vi måste gå ut och säga vad vi tycker och sätta ner foten och säga att det här är inte bra. Vi kan inte acceptera det här. Vi måste helt enkelt gå ut och säga att jag är svensk, eller jag är patriot, eller jag är nationalist. Jag är vit, jag är europé, och jag accepterar inte att ni går ut och skuldbelägger alla samtliga vita personer, eller samtliga europeer, eller samtliga svenskar, eller samtliga nationalister eller patrioter för att vara medskyldiga till detta. Nog om det. Nu ska vi gå över till det andra ämnet som vi kommer att som hastigast beröra här. Och det är ju det här viruset, covid-19. Som anledningen till att det heter då just 19 är ju för att det var slutet av 2019 som det här viruset började spridas runt om i världen och uppmärksammas. Man kan väl säga som så att i dagsläget så vet vi ju inte, även om det här har pågått nu under över ett halvårs tid, så vet vi ju inte riktigt hur pass... Vi vet helt säkert att det har påverkat samhället i stor utsträckning. Men vi vet också att det är ju framförallt vårt agerande i ljuset av det här viruset som påverkar samhället. Och vi vet ju inte riktigt hur det här viruset slår. Det verkar som att det är väldigt varierande. Men uppenbarligen så är det så att de flesta som är unga och friska och även äldre friska klarar sig hyfsat bra när det gäller det här viruset. Vi vet också att även en del äldre sjuka som har så att säga, ja, inom citat och rätt typ av sjukdomar också klarar sig. Vet ju inte exakt vilka typer av underliggande sjukdomar som i kombination med detta virus då är, kan innebära då fara för livet. Det har ju ryktats väldigt mycket om det här med diabetes, högt blodtryck och andra saker, men vi vet ju inte helt säkert. Det kommer nog att behövas mer tid för att kunna göra en ordentlig utvärdering. Det finns ju många som hävdar då att Sverige borde ha agerat kraftfullare i den här, i sin hantering utav detta, och att man borde varit snabbare, man borde agera tidigt. Och det är ju så att vi vet ju att det var ju flygplan som kom in till Sverige från länder som då var drabbade utav det här viruset och turistorter och så vidare, olika typer av resmål. Så att det är klart att hade man då hindrat ett antal flygplan från att komma in i Sverige och landa, så kanske man hade kunnat stoppa spridningen. Men vi vet ju också att med det så att säga i åtanke, så vet vi också att det är hur få egentligen smittade personer som krävs egentligen för att det ska bli en stor spridning. Om vi utgår från att det kanske var inte ens 100 personer som kom med det här viruset från utlandet, och även om det skulle varit drygt 100 personer, så har vi sett att tusentals nu ändå har avlidit med det här viruset. Jag säger med viruset, för vi vet ju inte att om alla de här personerna som har avlidit då helt säkert har avlidit på grund av viruset. Med tanke på hur det ser ut i våra grannländer, där betydligt färre har då så att säga avlidit enligt deras sätt att föra statistik, så vet vi inte heller om det är hur man registrerar dödsfallen som är orsaken, eller om det är så att vi har en faktisk skillnad. Men man kan helt enkelt konstatera att ett land då som har haft någon form av total nedstängning under flera månaders tid, så fort det landet öppnar upp igen, så med så att säga det vi vet i bakgrunden och vi har det i åtanke, så vet vi att det skulle räcka i princip med att en enda person är smittad, så är man tillbaka igen på samma läge som man var tidigare. Och man har ju talat nu i Sverige om det här med flockimmunitet, att man då ska försöka uppnå någon form av flockimmunitet, och att men att den här spridningen av viruset måste ske så pass långsamt så att sjukvården hinner med att ta hand om dem som blir mest intensivt sjuka, så att säga. Och det är där som det då uppenbarligen inte har riktigt fungerat som det bör göra. Och det är såklart någonting som vi som har varit vakna under lång tid och tyckt att man har prioriterat alldeles för lite resurser till sjukvården. Jag har ju alltid tyckt att exempelvis massinvandringen är ju någonting som man kan spara enorma resurser på genom att bara helt enkelt vända på den här så kallade flyktingströmmen. Där skulle man kunna spara in många miljarder. Och utav de miljarder som man sparar in, så kan ju en hel del utav dessa resurser gå till sjukvården. Och då hade man ju haft ett väl förberedd sjukvård för en sån här situation. Men överlag så vet vi inte än om Sverige har agerat rätt eller fel i den här frågan. Det kommer vi först kanske få veta inom ett först efter ett halvår, eller kanske till och med ytterligare ett helt år. när man kan göra en ordentlig utvärdering. Men det är såklart, det är alltid bra att ta till försiktighetsåtgärder. Men de, när jag pratar om försiktighetsåtgärder, då menar jag verkligen försiktiga åtgärder och inte drastiska åtgärder som att man stänger ner hela samhället. Man kan ju tänka sig att om då Sverige nu har haft relativt öppet samhälle där man i stort sett bara har gått ut med rekommendationer från hälsovårdsmyndigheten och vidtagit vissa åtgärder, medan andra länder har gjort, många andra länder har gjort totala nedstängningar. När man då kanske ser att när de andra länderna öppnar upp så småningom, så kanske man kommer att se att viruset är tillbaka igen och att spridningen blir precis lika stor som den var innan, eller kanske till och med större och kanske till och med allvarligare. Allvarligare. Och det är inte omöjligt att man då säger att ja, nu måste vi ta till mer drastiska åtgärder, och att man även i Sverige då gör en total nedstängning av samhället. Det kan också vara så att man att det här kan vara, vi vet ju inte, det har också ryktats om att det här viruset skulle vara skapat i laboratorier då i Kina. Vissa hävdar att det är helt uppenbart, andra säger att det inte alls är uppenbart. Oavsett hur det ligger till med det, så vet vi ju inte att även om vi inte vet ifall viruset är skapat eller om det så att säga har kommit av naturliga skäl, men det vi vet helt säkert är att vi vet att samhällen, de nyttjar såna här situationer så gott de kan, och makten, om makten har möjlighet att testa nedstängningar, så är det såklart att makten gör det. Och jag har ju funnits teorier om ifall man har skapat viruset och sen gjort det just för att testa nedstängningar, för att inskränka på människors yttrandefrihet och mötesfrihet. Eller om man då har helt enkelt, när det här viruset uppkommit, så har man kommit på idén om att här har vi ett perfekt läge att testa och se om det går att stänga ner samhällen och på så vis då inskränka yttrandefrihet och mötesfrihet så mycket man kan. Och om det nu är så som är fallet, så är det såklart ett steg närmare en auktoritär världsregering helt enkelt. Och det är ju självklart någonting som vi måste göra allt vi kan för att hindra. Men när det gäller just det här Wuhan-viruset, som jag vill välja att kalla det för, i och med att det kommer just från Wuhan, så vill jag ju säga då att vi måste vara försiktiga och tänka rationellt innan vi fattar beslut och vidtar åtgärder. Vi vet också att man gick ut några veckor efter man hade påbörjat nedstängningar i Europa, och börsen började sjunka ner då här. Folk blev oroliga och började sälja sina värdepapper på grund av det här oroligheterna kring det här viruset. Så gick man ut i media och sa då att den kinesiska ekonomin hade blivit starkare. Och det är inte att undra på när kineserna då kan handla på den europeiska börsen. De kan handla då till rabatterade priser och även planera in då sina köp långt i förväg. Och det är ju såklart inte omöjligt att många högt uppsatta personer i början av det här viruskrisen passade på att sälja sina värdepapper innan börsen började sjunka. Och sedan då när den här krisen då så att säga var som värst, passade på då att köpa tillbaka värdepapperna till ett kraftigt reducerat pris. Och då har man också möjlighet att för samma summa pengar köpa tillbaka större andelar, vilket innebär då att man berikar sig själv helt enkelt väldigt mycket just på den här krisen, eller i den här krisen. Men vi måste tänka på här, vi i Sverige, att inte agera alldeles för förhastat, och fatta rationella och kloka beslut helt enkelt, genomtänkta beslut, så att vi inte själva råkar bidra till att makthavarna som vill ha en stor socialistisk världsregering, att de får som de vill. Så att vi går deras ärenden trots att vi egentligen inte har något syfte att göra det. Ja, och det tror jag får avsluta, för sätta punkt för denna podd för den här gången. Ni har alltså lyssnat till podden Sverigeradarn, som tar upp och analyserar nyheter som berör Sverige och det svenska samhället. Och vi kommer att fortsätta att sända en podd. Vi kommer att ha åtminstone ett par program i månaden som vi kommer lägga ut på vår hemsida, som ni når genom www.sverigeradarn.se. Och jag som har talat här i mikrofonen idag heter David Bergqvist, och jag önskar er välkomna att återigen lyssna på vår podd i framgent här. Och vid nästa program så är det troligt att jag kanske inte sitter ensam här, utan vi kanske sitter flera här framför micken. Eventuellt kanske det är någon helt annan person som ni kommer att få bekanta er med då. Jag vill önska er en fortsatt trevlig vecka, och hoppas att ni ska ha det så bra och att vi ska få fortsätta och njuta av en varm och skön sommar. Tack så mycket för oss från Sverigeradarn. Ha det så bra, på återhörande.